pensato a visitare un film che un dia che ho visto la Tusca di Silva e Ossia devo dire il fuori il fuori video posso visos in fila saldina inspirare la sua frase via la pedula di valere di vigilia alla linea sopra con più con ogni aiutato di ora un leggero di fuori e barbaro in me a conforme di più fino a vifo o più male o vifo vanno dalla tempo del senso di vita più di ora si vanno a fare questo
väldigt centralt.
jag tänkte att jag skulle fortsätta i förlängningen fram när det var till 6 av hans fortsätt att säga i 24 versen. Där läser vi så här: ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller hålla fast vid den ene och frakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för ett liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för en kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläder? Se på himlens fåglar. Vi sår inte, vi skördar inte och samlar inte i lager. Och ändå följer det himmelske Fader. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda dag till sin livslängd? Och varför bekymrar ni för kläder? Se på ängelns viljor hur det växer. Jag arbetar inte och spinner inte, men jag säger er, inte ens Salomo i all sin kraft har klätt sig med något rätt. Om du Gud ger sådana kläder åt gräset, som idag står på vägen och imorgon kastas i jorden, hur mycket mer ska du inte klä er? Så lite tror ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte, vad ska vi äta, eller vad ska vi dricka, eller vad ska vi klä oss med? Allt detta saker hedrar efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska vi få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen fråga. Ja, det här sista ordet kanske, det är också man fastnar för att vara bra för att låta sin egen fråga. Jag hoppas inte att vi bara känner det så, men det är ju verkligen sanning. Här lyfter Jesus fram hur vi på något sätt förhåller oss till livet. Och jag tror att man ska tala om det här med ekonomi utifrån ett kristet perspektiv, så är det viktigt att förstå vad man har gjort. Vad är det som styr våra liv? Jag tror att mycket av våra liv styrs av en slags kanske osäkerhet ibland av hur ska det bli, hur ska det gå, och ett ansvarskännande för våra liv. Det är bra, men det finns också olika bitar i det som kan hålla oss tillbaka och göra att vi blir väldigt defensiva och begränsar och inte ens att Gud får vara den som ger och vara den som tar ansvar för det. Jag tror att det påverkar mycket mer syn på pengar och ekonomiska biten. Och därför har jag valt den här texten idag att försöka fördjupa mig lite och oss lite i det här temat utifrån det här perspektivet. Och precis som alltid så känner jag idag att jag vill säga till att det här blir inte så lika mycket för er som till oss alla. Det här är någonting som vi alla brottas med, om vi är ärliga, att det här är inga enkla bitar, utan det här är kanske en av de mest utmanande bitarna i lärjungaskapet för oss i västvärlden. Vad är det då Jesus lyfter fram här? Han har börjat prata om mammon. Och jag vet inte hur du har satt in i vad mammon betyder, vad det är för någonting. Det är ett sånt här uttryck som används i Nya testamentet några gånger. Och vi kanske förknippar det med att det är någon slags rikedomsgud eller något sånt. Jag har försökt fördjupa mig lite där, för jag tänkte att det här är kanske ligger en hemlighet i att förstå vad Jesus egentligen pratar om när han varnar för mannen här. Och det är intressant att det står i det här sammanhanget som han står för att se också. För ofta så att vi förknippar det här med mammon med kanske virighet, rikedom och sådana saker. Då vi bygger in det här i texten så vi ska titta lite djupare. Vi ska försöka se på det här begreppet mammon utifrån etymologi, väldigt fint ord. Men det betyder att man tittar på ett ords språkhistoriska ursprung. Vad det har för släktskap och så. Det är en språkhistorisk. Och det är intressant att se till det.
Israelit språk där ordstammarna och miljoner har väldigt viktig funktion och säger väldigt mycket om vad ett ord betyder. Så att när man läste Bibeln på Jesu tid så hade man, tror jag, en lite djupare förståelse. Ordet var liksom som nästan levande på något sätt för dem som hörde det. Och man hade väldigt respekt för ordet, för det varje stavelse, varje bokstav på något sätt hade väldigt värde, och de här olika ordstammarna symboliserar olika saker. Vi ska försöka titta lite på det här när det gäller mammon. För alla de här semitiska orden, de har alltså ordrot. Och i det här ordet så är det tre konsonanter som liksom bär själva betydelsen av ordet. Och de här tre ordrötterna då som finns i mammon för miska, de är närsläktade ordet allmänna tro också. Och det gör ju att det är liksom ganska intressant, för att det är ju anden och tro är ju två ganska starka ord i sig själva. Och när vi läser den vanliga bibeln så är det här ingenting som vi förstår i vanliga fall. Men det är bara man kan läsa i bibeln så man kan få fram de här bitarna. Och det hebreiska ordet för tro uttalas ungefär så här, amen. Och det bär mycket av likhet med det här ordet amen, som vi använder i bibeln. Det som var väldigt kraftfullt ord på Jesu tid. Man använde det när man bad. Man använde det precis som vi gör. Det var också någonting man använde. Man ville tycka på något verkligen var sant. Att det här var sant verkligen. Man använde också det ordet för att ge eftertryck åt att man ville att någonting skulle ske. Man bad och då var det ut det här amen. Så det finns en väldigt tydlighet i det här ordet. En kraft kan man säga. Sen har vi det här ordet tro som handlar om tillit. Och det är ett ord som för oss kristna är väldigt starkt. Han talar ganska mycket om som Bibeln talar mycket om Jesus lyfter fram till en del. Men det har ju sin grund i på något sätt förtröstan. Jesaja kapitel 6, vers 4 talas om att Guds döttrar bär fram på armen som barn så här. En väldigt fin bild som uttrycker den här förtröstan. Jag tror att det är en väldigt viktig bit i troslivet med Gud, att man är buren av Gud, att han omsorg och kärlek bär oss genom livet. Och den tron finns också i det här ordet mamma då på något sätt. Den här omsorgen, att känna tillit, känna omsorg. Och vad får de här olika ordrötterna för betydelse för ordet mamma och vad säger ni ihop dem? Jo, mamma har antagligen en större dragning åt att förlita sig på än vad vi har tänkt oss. Vad är det du sätter din tillit till? Det är Jesus bara att tala om mamma. Att det blir på något sätt en Gud sätter man ju tillit till. Och en Gud kan man också sätta sin tillit till. Så det handlar inte bara om bilen och lyx och flärs och mamma. Utan det handlar kanske inte bara om begär. Det handlar väldigt mycket om att tala om tillit. Det spelar inte så stor roll om du kör en fin BMW kanske. Det är ju också kopplat till att man har kärlek, man har kärlek. Så det Jesus vill lyfta fram här är att vi inte ska oroa oss för försörjningsbiten i livet. Och det ser vi ju så att han lägger ut det i tydligt i resten av världen också. Att vi inte behöver oroa oss. Jag vet inte om vi studerar läkarvetenskapen och deras rum och sådär. Men jag tror att som jag har förstått när jag har läst lite så har man mer och mer kommit fram till att det som påverkar människors hälsotillstånd det är väldigt mycket att känner man en fri eller lugn eller man rädd för olika saker så påverkar det hälsotillståndet väldigt mycket. Jag tror att det är så även i andra livet, när ingen hoppa känner ni en trygghet eller en vila så går det mycket bättre och det påverkar det allt för livet. Och när det gäller det här med att ha omsorg om mat, kläder, boende, alla de här livsnödvändiga sakerna så är det mycket grundläggande. Och som människa så påverkas man väldigt mycket av de sakerna. Och därför så lägger Jesus väldigt mycket fokus på det här när han ska prata om ekonomin. Att det handlar om att ha någon trygghet. Har du hört det här ordspråket? Bra har ner sig själv. Det är inte något, det är så kanske poppis i vår tid att ha sin kara ordspråk så genusmässigt. Det är i alla fall ett gammalt ordspråk som finns i Sverige. Bra har ner sig själv. Nu är det kanske man istället behöver säga bra så ser sig själv. Man tittar på alla förr i tiden så hade vi i alla fall det ordspråket. Och det tycker jag passar in väldigt bra på hur våra kulturer är i Sverige. Att vi är ganska självständiga som folk och nation. Vi har nästan mogat till en liten grej att vi ska klara oss själva. Det är inom politiken så lyfter ofta fram förslag som ska öka våra som man säger möjlighet att klara oss själva leva själv. Det är ju något som i Sverige har blivit nästan som en liten avgust som jag vill säga att vi ska klara oss själva. Och att Gud existerar, att vi grunnar honom det får inte nämnas och inte heller som ser som lite fult att vi skulle vara grunnar av varandra och behöva hjälpa oss att klara varandra. Varje individ ska klara sig själv. Och det finns något fint i det här också, att det kan också kanske gå för långt ibland så att det blir en osundhet i det. Jag tror att det här ligger i våra kultur och det ska vi vara medvetna om när vi närmar oss den här kommunen eller den här utmaningen. Att vi är ganska formade av den tid och den kultur vi lever i. För evangeliet handlar om hela vi förtröstar, tillit och beroende. Och först och främst Gud, men också till viss del på varandra. Och där är församlingstanken väldigt fin, att vi finns inför varandra som lämnar, som stöttar varandra, bär varandra. Och det gäller ju även på de här områdena, med ekonomi, med försörjningsbiten, att tanken är att vi ska kunna finnas där och stötta varandra. Man kan fundera på varför är Jesus så här tydlig med att han vill verkligen skärpa det som vi behöver inte vara oroliga. Han ska ta hand om allt. Det här bibelordet jag läste om Lilja också, det är otroligt radikalt bibelord. Jag såg som det här var det jag förberedde mig. Hur oerhört radikalt det här är att våga lägga allt i mitt sätt och lita på att han tar hand om det här försörjningsbiten. Jag kom när jag var ganska ny kristen så sa jag till mina föräldrar om att det är samma sak som mig och mig och sådär. Jag kommer ihåg att de är väldigt oroliga för mig när jag börjar säga att det här är ekonomi och sånt där. Det är bara ekonomi och Gud tar hand om allting, den här utbildningen och sådär. Det är inte så viktigt. Jag såg ju deras ögon hur de liksom blev lite oroliga då. Och för efteråt så har jag förstått att det här är ett väldigt radikalt bibelord och när man är nyfrest och man tar till sig det här så är större regioner. Jag tror att vi ska anta den här utmaningen att börja gå den hållet som Jesus säger, att våga lita på att han faktiskt har hand om allting när vi söker honom först och sätter honom först. Och det kanske är så att man kan våga ge mer än vad man inför. Man kanske kan våga släppa det här med pengar och status. Och kanske det är så viktigt. Det finns saker som är mycket viktigare, och när man får fokus på Gud så är det så. Jag tror att vi alla upplevs det här, att när man får fokus på Gud så blir andra saker inte intressanta. Det blir inte så viktigt längre med status, ägdelar, pengar, utan man får en större distans till det när man får lära Gud. Man har lättare att dela med sig, man har lättare att välsigna andra för att Gud är i fokus. Och det här blir en riktig bild i Jesu undervisning om pengar. Vad är det som är våran Gud egentligen? Är det Gud eller har vi andra avgudar som styr oss, som på något sätt påverkar våra liv väldigt mycket? Och där kallar man för mammon då, utifrån deras tids sätt att se det, så var det tydligt vad man använde. Och då är det viktigt att se att det handlar om tillit, vad släcker man på tillit. Men förnöjsamhet är också en viktig bit. När man liksom får svar på Jesus. Jag kommer ihåg att jag nyfiken till ett bra exempel då. Då glömmer man liksom allt annat. Vi drar in oss i det på något sätt att de här yttre sakerna är någonting som inte är för, ska vara för viktiga för oss, utan Gud ska vara vår fokus, och sen så ska andra vara naturliga saker som han förser oss med och som finns där, men som inte har för stor plats i våra liv. För vi lever i ett samhälle där vi är väldigt prylfixerade och vi är väldigt statusfixerade, och det brukar vi erkänna att vi är även vi som församling.
Thank you.
för människor som inte är så, som inte har det lika bra som vi har det. Det är ett väldigt tydligt perspektiv i Bibeln. Jakobs brev så ser man väldigt mycket varningar för varningar till de olika som han uttrycker på olika sätt. Jesus är också väldigt tydlig med det, och jag i alla fall har tappat och inser att jag och vi här i Karlsson som vi har råd att dela med oss. Vi har råd att satsa mer på Guds tid, satsa mer på församlingen och vi gör det. Så det handlar på något sätt om vad är det dyrt, är det Gud eller är det sakerna runt omkring oss som är viktiga. Och det är Jesus är det Jesus eller så är det tummen på det här fingret. Vad är det som styr ditt liv? Vem är det som är viktigt för dig? I den första församlingen så hade man egen kontinuitetsplan. Man valde att, liksom, att i allt i församlingen i princip så gick man tillbaka där man behövde. Det är ett ganska spännande experiment. Det är inte fortsatt så i så många församlingar runt om i världen. Så det var många möjligheter på Sverige. Man har säkert. Då kan man leka med tanken att vi skulle ha det som medlemskraven och kunna få stanna på läget så fick man gärna att ha det. Hur många medlemmar vi ska få i församlingen på ett kanske en inbjud kanske. Jag ska kunna tänka på det där. Jag tycker att det skulle vara så populärt i dagens läge med sådana församlingstanker. Men så verkar det vara på Sverige att det var liksom det naturliga att man kom med det här och man har mer kostnadsrötter och så. Sen så leder man i en gemenskap. Det verkar ju som att det finns ett problem i Jerusalem för samtidigt där att man har samlat pengar i de andra församlingarna. Så jag vet inte om det där fungerar, det är jättebra länge. Det är en fantastisk vittnesbörd om kärlek och omsorg av varandra att göra på det sättet. Och det visar på att de i alla fall hade bestämt sig för att leva det här livet fullt ut, att lita på Gud, att ha honom som sin förtröstan och att liksom inte fokusera på pengarna. Det finns ett mer modernt sätt att göra det på. Jag vet inte om jag har talat om Rick Warren och att vi vet vår församling under några år influerats av Sally Bradshaw i Kalifornien. Och han som passade där för föreståndare, det här kanske jag har förut, men han ganska tidigt i livet ställde han sig för att han var strid av att de skulle leva ett liv där de gav mer och mer musik för varje år. Så man började med att ge tidigare, det var som problem av livet så första året. Och sen bestämde man för att varje år så gick man med 1% fler av sin inkomst. Så året efter gav 11%, året efter det gav 12%, så gav 13%, 14% och så vidare. Och så hela sitt liv då. Jag vet inte hur gamla de är, men jag har inte dålig koll på det. Men han är ju nästan i pensionsåldern i alla fall. Så att det var ett sätt för dem att liksom på något sätt lämna över sitt liv till Gud på något sätt också. Och visa att det här pengar är inte så viktigt. Så. Sen är han är så pass en högtidskörning att han är väldigt vint. Det är kanske lättare att göra en sån sak. Men det är ju principen. Att man börjar med att man inte har så mycket som ändå är fantastiskt och vackert och som har så mycket gudsaker. Men han sätter sig på något sätt för att jag vill eller någon på att vi vill liksom lämna över ekonomi till Gud. Vi vill låta Gud få vara här i våra liv som kunder på det området. Och vara till välsignelse för andra. Jag skulle vilja avsluta med det här lite utmaning. Jag känner mig för mig utmanad av ett sådant ställningsbar eller att göra på det sättet. Så det är kanske inte alls rätt för oss att göra så, men det är ändå ett sätt i modern tid att visa på att Jesus, du har lika på att du är för hand om mig, att jag kan ge och ändå förvänta mig att du ska hjälpa mig med det jag behöver för att kunna leva. Låt oss ge tillsammans. Tack Jesus att du har lovat att vara med oss, att ha omsorg om oss. Du har sagt att sök först Guds rike så kan ni få allt annat också. Tack Jesus att när vi söker dig så har du en otrolig omsorg om oss. Hjälp oss att kunna lita på dig, våga släppa kontrollen, att vi ska klara oss själva, att vi ska ta ansvar för ekonomi och försörjning fullt ut själva. Vi vet att också i god tro av oss att vara med och bära vår egen försörjning, inte ligga runt i last. Det är också viktigt bra i kristna tider, det vet vi här. Men hjälp oss Gud att inte fastna i att vi ska spara allting, att vi ska ha kontroll på allting, att vi kan få trösta på att du, när vi ger så förser du, det finns där i bakgrunden och du är alltid med oss och du lovar att ta hand om oss ännu mycket mer och ta hand om naturen runt omkring oss. Vi är dina älskade barn. Det finns där för att besinna oss för vissa trosdelar med ekonomin och de här basala områdena som håller försörjning och givar och gör. Det finns du där. Tack Gud att du är Gud för hela livet. Du vill vara med i de mest viktiga praktiska sakerna. Att besinna oss för ekonomins område så att vi kan ge mer gamla till församlingens arbete till ditt rike. Låt oss få komma in i en korrektion av förvaltarskap där vi förstår att när vi ger till dig så samlar vi skatter i himlen på underbart sätt.